Nu var det dags för predikan. Och jag vill börja med att be. Herre, tack för att vi får vara del av församling. Vi som är här inne idag representerar olika församlingar och därför kan vi idag be om att du ska välsigna våra församlingar. Vi tackar dig för gåvorna som kommit in till den här församlingen idag och vi ber att du ska välsigna den rikligt, Herre. Så ber vi att du ska tala till oss, Herre. I mellanrummet mellan det som jag säger och det som du vill säga, Herre. Tack att du, helige Ande, rör dig bland oss och talar till våra hjärtan. Så vi vill avskilja den här tiden till ett tilltal från dig. I Jesu namn. Amen. Det är ju fint att lyssna till saligprisningarna och så väljer jag ändå att inte predika utifrån med dem. Men jag kan tipsa om att om man tycker de är vackra och fina så kan det vara kul att gå in på Bibelsällskapets hemsida. För det pågår en ny bibelöversättning och där finns det en proöversättning av just den delen av Matteus evangeliet. Till exempel så står det så här, till skillnad från det som vi nyss hördes läsas. Saliga de som skapar fred. Fredsgörare. Det är vi kallade att vara. Bland oss själva och varandra och ute i vår värld. Vi är de som ska vara med och göra fred. Fredsgörare. Men jag vill istället ta utgångspunkt ur Saltarsalmen i kyrkårets texter i min predikan. Och jag vill läsa den för er. Det är Saltaren 126. När Herren vände Sions öde, då var allt som att vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet, det steg från våra läppar. Och då sa man bland folket, Herren har gjort stora ting bland dem. Ja, Herren gjorde stora ting med oss och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Jublande kommer de och bär sina kärvar. De som sår under tårar ska skörda med jubel. Detta löfte grep tag i mig när jag läste det. Och i min tanke så får det liksom två olika betydelser, två applikationer, tolkningar som jag vill belysa idag. Det första har med alla helgonatiden att göra när vi närmar oss frågan om döden och sorgen. När vi minns nära och kära, vänner och familj som gått bort, så rymmer detta ett löfte om Guds nåd och evighetshoppet. Och vi vet ju att kring varje människa så finns det så många berättelser. Det blir tydligt idag när jag fick möta dig, Leif, här nu innan och du började berätta om hur du varit scoutledare här för länge sedan. Det fanns bara bubblar upp av berättelser. Och det är ju sant för allihopa här. Det finns massa berättelser kring dig. Och till varje berättelse så hör unika minnen från människorna som är kopplade ihop med berättelsen. Det blir ett väldigt virrvarv till slut av människor som delar tiden, rummet, livet. Och så finns de inte längre. När döden kommer så tar ett kapitel slut. Och för de som är kvar så börjar nästa. Nya förutsättningar, en ny verklighet. Och inte sällan, faktiskt ofta, så binds de där två kapitlerna ihop av tårar. Det kan ha varit så att man har gått gråtande till en person som man nu saknar. Man har försökt arbeta för den personens bästa. Hjälp till. Man har arbetat för den personens rättigheter, för att den personen ska vara glad och för att den personen ska få ha ett hopp. Och ibland har man lyckats, då går man med glädjetårar därifrån, och ibland så är det tungt. Och nu finns inte hon där. Och så undrar man, vad blev det av allting? Men de som sår under tårar ska skörda med jubel, läste vi från Psaltaren. Och så hörde vi, saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Och tröst, det kan komma i väldigt många former, det vet vi. En av de formerna, det är ju en berättelse om upprättelse. Det där som den heliga ande viskar om i ditt inre. Det som predikanter har försökt sätta ord på. Du som har gått i kyrkan många gånger och har hört massa varianter av det. Och det som bibelordet talar till dig om. En dag ska allting bli bra, skulle man kunna sammanfatta det som. Vi hörde från Jesaja och jag läser igen. Jag bönhör dig när nådens tid är inne. Jag hjälper dig på räddningens dag. Jag skyddar dig. Det säger Herren till dig. Och till de fångna säger jag, gå ut. Och till de som sitter i mörkret säger jag, kom fram. För de ska inte hungra eller törsta. Han som förbarmar sig över dem ska leda dem och föra dem till flödande källor. Det är en berättelse om att liv ska komma. Om att du ska få kraft. Om att det finns ett nytt kapitel. Men det går ju inte att med säkerhet säga hur det ska bli där på andra sidan döden. Den nyckeln har inte någon av oss. Även för den som äger tron på Jesus och har hoppet skrivet i hjärtat, så är inte döden utan kamp. För det är ju en gräns som inte visar bortom. Men jag har märkt att ibland kommer det liksom en fläkt av evigheten till oss. Med värme, frid, hopp när vi är i Guds närhet. Jag hoppas du känt det någon gång. Jag hoppas du får ana det idag. Det går inte att förklara. Jag kan försöka sätta massa ord på det. Men man kan erfara det. När man öppnar sitt liv för Gud. Det är den verkliga skatten i lerkärlet. Det är pärlan i åken, för att använda bilderna som vi möter i Bibeln. Och du får vara ett sånt där lerkärl som formas av Kristus. Du får vara i hans hand. Och han kan fylla dig med både kraft, hopp och tröst och glädje. Och ibland så får du bli omformad av honom. Ekumeniakyrkan har en slogan som är: mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Mötet med Jesus Kristus förvandlar. Och så tittar jag ut över er. Vad olika ni är. Ändå hör vi ihop. Vi hör hemma olika församlingar, olika delar av landet. Ändå hålls vi samman av Jesus. Och han formar oss om vi låter han forma. Och så får vi vara så där olika som vi är. Och i mötet med Jesus får vi vara nyfikna och förbryllade, som Nikodemus var. Ni vet han i Johannes kapitel 3. Vi får vara ivriga och villiga som Petrus var. Vi får vara översvallande tillbeden som Maria var när hon hällde ut oljan över Jesu fötter. Vi får vara tvivlande som Thomas var. Och vi får vara finurliga som Gunnar var. Vi får vara konstnärliga som Pia var. Vi får vara generösa som Ulla var. Vi får vara bedjande som Bengt var. Vi får vara omsorgsfulla som Göran var. Och tacksamma som Majken var. Och listan kan göras mycket längre. Och jag vet inte vilka personer du tänker på som du kan lägga till på den listan. Och så når vi olika långt i vår Kristuslikhet här på jorden. Det viktigaste är att vi låter oss formas av honom. För hela vägen går han med oss. Hela vägen går han med. Så låt dig formas av Jesus. Säg ett ja till honom. Så din berättelse här på jorden får genomlysas av honom. Det är så vi blir helgonlika, om vi ska prata om alla helgons dag. Det är så vi får bli förebilder i tron för andra. Låt dig genomlysas av Jesus. Och det är så skönt att veta att det inte är jag som behöver bli perfekt. Du behöver inte nå en viss nivå, för det är Jesus som fullbordar det. Det är han som är grunden, klippan, anledningen till att vi har ett hopp. Det är inte hur bra du är, hur duktig du har varit eller hur många gånger du bett om syndernas förlåtelse. Det är han som ger av nåd och nåd och nåd. Han är klippan som är skälet för vårt hopp. Det är det som Uppenbarelseboken talar om när det står: jag känner dina gärningar. Jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Det är hoppet som vi enligt Guds löfte får skörda under jubel. Det väntar oss som har en tro på Jesus. Det andra jag vill säga om Psaltaren 126, det har kanske med församlingsliv att göra. Jag läser den texten igen. När Herren vände Sions öde, då var allt som att vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet steg från våra läppar. Och då sa man bland folken: Herren har gjort stora ting bland dem. Ja, han gjorde stora ting med oss och därför var vi glada. Vänd vårt öde, som du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Då var allt som vi drömde. Det är så lätt att bli nostalgisk. Minns ni hur bra det var i början på 2000-talet? När vi sjöng de här bra sångerna. Som alla liksom kände att de här talar om Gud på ett sätt som alla förstår. Nej, vänta, det var ju på 60-talet. Nej, det är 80-talet, 70-talet. När var det nu igen? När var det alla förstod? Och när var det var som bäst? Det var som att vi drömde, minns du? Vi skrattade, vi sjöng av glädje. Och så sa vi att Herren gör stora ting här just nu. Wow! Visst är det fantastiskt att Gud möter människor i alla tider. Och den tacksamheten, den ska vi odla. Den ska vi nära. Den ska vi vårda ömt. Men den får inte mynna ut i nostalgi. För då kör vi diket, tror jag. Men den får vara en drivkraft, minnet. Det finns ett nyckelord eller en mening i den där texten som jag tror har med församlingsliv att göra. Herre, vänd vårt öde. Herre, vänd vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna. En bön om att Gud ska gripa in, förutom honom kan vi inget göra. Så är det i församlingslivet. Om vi ska utföra det omöjliga uppdraget att vara Guds församling på jorden, så är det bara möjligt med honom. Och då måste vi stå i kontakt med honom. Herre, vänd vårt öde. Det är A och O. Bönen, Herre, vänd vårt öde. De som sår under tårar ska skörda med jubel. Och så är det så lätt att måla upp idealbilder. Så här ska det se ut. Eller så berätta någonting om att det här är det rätta. Och så rimmar inte det alls med din personlighet. Och så kanske du drar den felaktiga slutsatsen att då rör det inte mig. Men det handlar om hjärtat. För har du hjärtat med, då finns det plats för tårarna. Och då finns det plats för Gud att röra vid dig. Vad blev det av alltihopa? Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär på sina kärvar. Ja, det är församlingsliv. Vad är den gemensamma nämnaren? Rörelse och arbete. De går och de sår. De kommer och de bär. Församlingsarbete. Och har du med hjärtat in i ditt engagemang för församlingen och låter du dig drabbas av Guds ande och hämta drivkraft ur minnet och tacksamheten, då får du vara med och skörda. Det är min erfarenhet. Jag har gråtit i den här församlingen. Någon gång på mitt kontor när ingen annan har sett det. Gud, hur ska det bli? Hjälp oss. Visa en väg. Och så har jag sökt så Guds goda. Och så blir det så lätt att säga att jag har sökt det. Men det är vi som har sökt så Guds goda tillsammans. Och jag vet att det är många med mig som har bett för vår församling och ber för vår församling. Och vet ni vad jag har fått göra? Jag har fått jubla. Jag har fått jubla här. Ibland offentligt, ibland enskilt och ibland har man inte kunnat berätta om det fantastiska man fått vara med om som pastor. Men om och vi har med oss hjärtat in i församlingslivet och ber, Herre, var med oss och går och är i rörelse, då använder han oss och då får vara med om att jubla i församlingsarbetet. Det är så att skörden, det är Herrens och vi har förmånen att vara med. Vi vet inte hur det kommer se ut, vad som kommer ske. Men eftersom det är sista gången jag predikar som avlönad pastor i den här församlingen så får jag väl passa på att benämna dem som mina avslutningsord i predikstolen. Vad ska jag skicka med då? Då säger jag så här. Se på Jesus. Låt tacksamheten ta plats. Undvik inte tårarna. De är alldeles för vackra för att hållas tillbaka. Och be. Vänd vårt öde. Om det är orden du vill använda. Men be, Herre, var med oss. Och låt oss skörda med jubel. Se till Jesus. Låt tacksamheten ta plats. Undvik inte tårarna. Och fortsätt be. Och var i rörelse. Låt oss be. Herre, tack att vi får skörda med jubel. Och jag ber att vi ska få se alla de där stråna som får bilda de där kärvarna. Så vi får se om allt gott vi har fått vara med och göra. Det är många här inne som har levt ett ganska långt liv i Jesus. Och när man samlar ihop alla stråna så bildar det stora kärvar av glädjeämnen. Herre, tack att du har använt oss. Tack att vi får vara med. Men vi ber om också att vi ska få vara fler och större kärvar som bildas genom Immanuelskyrkan i Skövde. Så hjälp oss att se dig. Och vi vill tacka dig, Jesus, för allt gott du gör. Tack för tonen från himlen som pulserar genom den här församlingen. Låt den nå många. Vi ber så i ditt underbara namn, Jesus. Amen. Och då passar det ju väldigt bra att kören ska sjunga en sång som heter En aning av evighet.